Hej allihopa och välkomna till dagens poddavsnitt av Ungpodden. Idag leds det av mig, Emily, och med mig i studion har ju då Marie idag och vi ska ju prata om serier idag.
Just det, ja. Ja, det finns ju, du och jag har ju diskuterat det här, att det finns många begrepp kring det här. Alltså, vad är det vi pratar om? Är det en serieroman eller säger vi att det är en grafisk roman eller är det ett seriealbum? Vi kan säga så här, att det är ingen seriestripp som det finns i tidningar och såna korta liksom, utan det är en stor tjock roman helt enkelt, i serieform helt enkelt. Men det är inte manga kan vi säga, även om det är en väldigt bra genre, så det är det inte idag som vi kommer prata om, utan serieromaner. Och vi kommer väl kanske använda oss av alla begreppen här, men serieromaner är det handlar om idag.
Ja, precis. Och vi kan ju säga det också att vi vet att det är lite lustigt att prata om serier i en podd. Men vi ska försöka förklara stilarna. Ja, och sen så kommer det finnas i beskrivningen lite länkar också, har vi tänkt oss.
Ja, just det. Exakt.
Men du Marie, kan väl börja med lite tips?
Ja, absolut. Mitt första tips är Nattbarn av Hanna Gustafsson. Och den här serieromanen handlar om Iggy som är 14 år och är väldigt uttråkad. Hon blir inte gladare av att mamma har skaffat en kille som heter Bosse som spenderar alldeles för mycket tid hemma hos dem. Det blir dags för skolfotografering och Iggy hamnar i ett oväntat trevligt samtal med fotografen om Iron Maiden bland annat. Mm. Och man märker också att hon försöker imponera på honom, för hon ljuger om att hon har varit på konserten som var på Ullevi. Men det funkar inte riktigt, eller hur?
Nej, alltså så som läsare tycker man bara, gud vad pinsamt. Ah. Och vi märker ju att fotografen fattar att hon inte har varit där. För hon nämner typ någon låt och så han bara, spelar de verkligen den? Det hör inte jag.
Nej, men precis. Så att hon försöker impa på honom där. Men det är väldigt trevligt samtal och han berättar om sitt egna band. Och sen så får de kontakt på sociala medier och det blir en vänskap mellan dem. Och de stämmer sig för att hänga. Hon besöker honom på hans skivbutik och pratar musik och sen så åker hon hem till honom. Han bor i ett kollektiv då, så hon ska dit och hänga. Och det är två saker som händer som gör henne illa till mods helt enkelt. Yeah. Och det första är att de sitter och kollar på TV och han lägger handen på hennes lår. Det är första grejen som blir väldigt konstig. Andra grejen är att hon ska sova över. Hon ligger på madrassen på golvet och de ska säga godnatt. Och då säger han ändå så här, du ska inte lägga dig här. Så blir hon lite så här, nej, jag tror jag sover bättre själv liksom. Men hon blir så olustig, alltså det känns så konstigt, så att hon vill inte vara kvar. Så hon åker hem tidigt på morgonen innan han ens har vaknat och säger ingenting liksom. Och det är ju, för att liksom, det blir en svår situation, för hon tycker ju att han är kul att hänga med. Men när han gjorde de här sakerna så förändrades allt. Att han är ju liksom dubbelt så gammal som henne och det blir en väldigt märklig och skev maktposition liksom, för han är dubbelt så gammal liksom, och hon är bara 14. Så den handlar liksom lite om gränsen mellan att vara barn och ungdom liksom, det här med att hon tycker ändå om att ha kontakten med honom, men det blir ju,
alltså det är lite spännande för henne ju. Hon dras ju till det där.
Exakt, ja.
Men samtidigt som hon, alltså ja, jag tycker verkligen att Gustafsson fångar det här, hur det känns att vara tonåring och känna sig vuxnare på ett sätt. Mm. Men sen samtidigt när man hamnar i en situation som man inte vet hur man ska handskas med helt enkelt. Mm. För det blir ju det. Liksom. Hon vågar inte säga ifrån heller.
Nej, exakt. Så det är en... Men det, ja, det, jag tror många kan känna igen sig i det där. Liksom. Mm. Ja. Men och sen tycker jag ju, den är väldigt bra, och sen tycker jag älskar ju hennes sätt, hur Hanna Gustafsson tecknar. Jag älskar ju de här liksom seriefigurerna här då, som har stora näsor och stora näsborrar, och jag älskar hur hon har ritat det, och det är ju en liten fulsnygg stil skulle jag kunna säga. Det är liksom inte som om man tänker typ så här Marvel och såna tecknade serier, det är ju inte alls det handlar om, men jag skulle ändå vilja att man ger den här en chans när man är på biblioteket, att den har mycket bra. Alltså.
Ja, och den har ju en fantastisk framsida också. Det här rosa och blåa är ju supersnyggt.
Precis, och så står det Nattbarn på hennes jeansjacka där. Mm. Som ett bandnamn ser ut som
nästan. Ja, precis. Och Nattbarn är ju det hon kallar sig på nätet.
Just det.
Det behöver vi kanske säga. Annars kanske man inte förstår varför han heter Nattbarn.
Nej, just det.
Det finns även en fortsättning på den här som heter Iggy Forever.
Just det.
Som jag skulle nog säga, jag favoriserar nog den framför Nattbarn. Och man behöver inte läsa dem i ordning faktiskt.
Nej, nej, det är sant.
De är fristående.
Japp.
Och den handlar väl mer om hennes vänskap med sin kompis där.
Ja.
Och lite mer djuplodad skulle jag säga.
Ja, men du har, ja, du har nog rätt i det.
För absolut. Att för mig är det ju lite för mycket kroppsdelar i Nattbarn.
Ja.
Men om vi då säger att den här skulle vara lite ful, snygg, svartvit och sådär.
Mm.
Så har jag ju något helt annat.
Absolut.
Jag har ju valt att prata om Sista chansen. Som är skriven av Rainbow Rowell. Och det är hennes seriedebut. Det är säkert många som är flitiga lyssnare som känner igen Rainbow Rowell. För att det har bland annat tipsats om boken Eleanor Park.
Mm.
Och Fangirl. Illustratör då, för det är inte Rainbow Rowell som är illustratör. Utan nice. Det är ju faktiskt Faith Erin Hicks. Och hon är ju en kanadensisk serietecknare. Och det här är det första serieromanen som hon får översatt till svenska.
Mm.
Och Sista chansen då handlar om huvudpersonerna Josiah och Deisha, och det är sista dagen på höstmarknaden, men även sista dagen som Deisha och Josiah ska jobba på marknaden, för nästa år ska de iväg till college, och när de väl är på college har de inget höstlov och de kan därför inte jobba på höstmarknaden. De senaste 3 åren som de har jobbat på marknaden har Josiah haft en crush på tjejen som jobbar i kolakiosken och som han fyndigt kallar kola-tjejen då. Och Deisha har bestämt sig för att det här är sista chansen hon har att hjälpa Josiah att få sin drömtjej. Eller i alla fall få hennes nummer. De har inte så höga drömmar att han ska få henne, men i alla fall hennes nummer. På sin jakt efter kola-tjejen följer man dem båda genom marknadsplatsens olika attraktioner. Och jag älskar verkligen att det finns en sån här fin karta som man kan följa dem. Så man kan se liksom när de besöker grillgropen, då får man en sån här känsla för hur grillgropen ser ut. Mm. Och majslabyrinten och pumpasläppet, fantastiska namn också. Och både Josiah och Deisha är ju inga perfekta karaktärer, men alltså Rainbow Rowell skapar ju alltid personer, skulle jag säga, som man förälskar sig i. Och man vill ju vara en del av deras, ja, men deras kompis.
Eller hur?
Ja, alltså, om man vill bara vara där i deras dialog så att säga. Och jag älskar hur Josiah beskrivs som den här som inte, han vill inte vara en regelbrytare, han vill bli månadens medarbetare som han alltid blir.
Just
och
det.
Deisha bara, men lev lite. Alltså så, de är ganska olika som personer.
Mm.
Alltså dialogen de emellan är som liksom att skutta på rosa moln. Det låter lite klyschigt, jag vet. Men och det,
ja, men
är liksom
det är
en
så
fantastisk höstig dimension som man får befinna sig i. Jag läste ju denna på hösten också, så det var ju perfekt.
Ja.
Men självklart är det inte bara orden som skapar den här atmosfären, utan bokens illustrationer får en att tänka liksom nästan på en höstig liten pralin.
Absolut.
Alltså det orangea, röda.
Det,
ja, det är varmt, väldigt varmt illustrerat.
Mm.
Och till skillnad då från Nattbarnen då, så skulle man ju kunna säga att detta är fint tecknat, men för den delen ska vi inte tänka Disney här. Absolut.
Nej.
Inte.
Nej, precis.
Det är inte Frozen.
Nej.
Nej. Det finns mycket nostalgi i serieromanen. Alltså den har ju ändå ett vemod, skulle jag säga. Det handlar mycket om minnena som är kopplade till tiden på höstmarknaden, hur Deisha och Josiah blev vänner. Och oron för att börja på college, alltså en ny tid ska komma, om man tycker det är jättespännande. Men det betyder ju också att man måste säga hej då till en annan tid som man har tyckt om.
Just det.
Och sista dagen får ju liksom symbolisera det här slutet. Sen någonting som jag tycker är fantastiskt med den här boken, som matintresserad som jag är, så är det att det är mycket mat i boken. Deisha har ju bestämt sig att i den här jakten efter kola-tjejen, klart att det är liksom fokus, men det är också fokus på att hon ska smaka på alla sakerna från de olika matbordarna. Och jag menar, hur gott låter det inte med en pumpabomb? Alltså, det är pumpapaj, och mellan pumpapajen så finns det glass.
Underbart.
Ja, underbart. Och man kan känna liksom doften av marshmallows som grillas där i grillgropen.
Mm.
Och just att Deisha har, det är inget komplicerat förhållande till mat.
Nej.
Det är väl bara en gång som det nämns någon som säger typ så här, borde du verkligen äta den där?
Ja, men precis.
Ja, tråkig attityd.
Eller hur?
Utan det är liksom så här, hon bara älskar mat och det är liksom okej.
Mm.
För jag menar, det är så mycket andra ungdomsromaner så har man ju mycket mer problematiskt förhållande till mat.
Ja, det är uppfriskande att få en positiv koppling till mat. För ja. Det, ja, jag håller helt med. Och om man ska gå vidare till min nästa bok då. Där är det tyvärr inte lika positivt när det gäller kring maten helt enkelt. För att huvudkaraktären här får ju ja, men en problematisk relation till mat. Den heter I paradisets källare. Och Julia Hansen. Och den handlar då om huvudpersonen är Julia. Och hon är uppvuxen som Jehovas vittne. Men av olika skäl så blir hennes familj utesluten ur församlingen. Och de flyttar till en annan del av stan för att börja om. Och mamma har då hittat information om att det finns en teatergrupp som hon tror skulle kunna passa för Julia att börja med. Och i början blir vår huvudkaraktär helt golvad av hur magiskt det är med alla kulisser som jätteträd i papier-maché och tygkulisser formade som hus. Och hon blir helt förtrollad av den vackra föreståndaren Louise.
Mm.
Och det visar sig att Julia har talang för teatern. Hon får mycket beröm av Louise. Men under hela tiden då när hon deltar i teatern så märker hon också att när deltagare slutar liksom gå på teatern, då börjar den här teaterledaren liksom snacka skit om dem. Att de är okulturella och att de liksom ger ingen tid till teatern, som att teatern är allt liksom.
Hon kallar till och med en tjej för psykfall.
Ja, alltså det är jättekonstigt. Jätteelaka grejer här. Och Julia börjar väl inse att den här teaterläraren liksom, hon utövar en sorts härskarteknik och försöker frysa ut deltagarna. Och värre blir det ju när Julia själv blir utsatt för Louise påhopp och utfrysning. Liksom. Och samtidigt är gemenskapen som ändå finns i gruppen, den är svår att slita sig från. Så Julia, hon står ut med trakasserier längre än hon kanske borde. Men det resulterar ju också att hon får de här ätstörningarna och hon börjar med ett självskadebeteende. Så stark är ju längtan efter ett sammanhang. Att allt får bara gå, bara hon får vara med i teatergruppen. Liksom. När det gäller stilen på den här så... Jag skulle säga att den är lik Nattbarn på det sättet att den är lite den här fulsnygga stilen. Alltså den är... Jag tycker jättemycket om den. Det är sån speciella... hur ska man säga? Nej, men jag gillar det jättemycket. Hur de figurerna är ritade. Och framsidan också, om man jämför med den sista chansen som du tipsade om nu, så kan man säga att den här är mycket mer plottrig också. Det är massa djur på framsidan, ett paradisets källare liksom, då är det där paradiset liksom, med alla djuren, en giraff, zebror, ett lejon, flamingos, och så är liksom Julia här på bild också, så är det en eld från ett hörn som kommer här. Så ja, jag säger samma här liksom, att var inte rädda för den här boken ändå. Jag menar inte den här Marvel-stilen. Utan den är... Ja, den har mycket och man har mycket man kan läsa om i den här också. Så
att, ja, och den är ju liksom självbiografisk också. För att huvudpersonen heter Julia också. Och om man har läst på lite om Julia Hansen så förstår man ju att detta är ju självupplevt till stor del.
Precis.
Kanske inte allt då, men...
Nej, men mycket.
Mycket.
Absolut.
Och jag har ju haft lite svårare för den här boken.
Mm.
Jag tror att det handlar väldigt mycket om att jag tycker att... vissa saker hade jag gärna fått att det hade blivit fördjupat.
Mm.
Till exempel det här med varför börjar det här självskadebeteendet.
Mm.
Och hon gör ju aldrig upp med Louise heller. Inte för att man måste alltid göra upp med liksom sina nemesis liksom, eller vad man ska säga. Så tycker jag att den saknar lite. Jag hade gärna velat ha lite fördjupning där.
Ja, jag kan förstå det. Jag tror det blir liksom det här grejen att man trycker extra på att de hade jag tänker på det här som jag nämnde i början om Jehovas vittne, att de hade liksom det där en församling, en grupp som man tillhörde.
Och att hon söker det igen i den här teatergruppen.
Precis, det är lite så jag tolkar det. Liksom. Så att det är den längtan så stark så att då är det som att man inte vågar släppa taget om teatergruppen. Och då blir det här självskadebeteendet, för man mår ju samtidigt inte bra. Liksom.
Nej. Nej, men alltså jag kan förstå det. Jag tycker det kanske är det starkaste i serieromanen.
Mm.
Just det här hur hon får när hon kommer in i teatern. Jag älskar det beskrivet, liksom, att äntligen hittar hon ett sammanhang. Och så. Men om vi ska fortsätta på det här självbiografiska spåret som vi har kommit in på nu, så tänkte jag tipsa om Homeline, som är skriven av Edith Hammar, och det är ju hennes seriedebut. Just och det. Den kom ju i somras någon gång 2020. Edith Hammar är ju hon är ju bildkonstnär från början, så detta är hennes seriedebut då, och den skiljer sig från rätt mycket av det som vi har pratat om hittills och som vi kommer att prata om senare, för den är ju inte någon tydlig början och slut, utan här är det ju verklighet som varvas med drömmar. Det är liksom ögonblicksbilder, och de är ju självupplevda, de här ögonblicksbilderna. Det är liksom självbiografiskt. Jag tycker att det finns ju många olika teman i den här boken. Men det som jag tycker är det starkaste är ju hemlängtan. Och jag tycker att man kan verkligen summera boken på ett sätt genom den här första meningen som står. Och då står det: hemlängtan är att lämna, att komma tillbaka och ändå längta. För det finns ju... Alltså jag kan känna igen mig så mycket i detta. Liksom. Just det här att man har bott ifrån ett ställe och man tänker att bara jag kommer hem så kommer allting reda ut sig. Och allt det vackra som man tänker på och alla fina minnen. Man romantiserar det.
Eller hur?
Och det gör ju Hammar också. För hon har ju bott i hon kom från Helsingfors från början. Och har då flyttat till Stockholm och bott där väldigt många år. Och sen så tänker hon känner hela tiden den här längtan efter Helsingfors, och hon beskriver hur hon har suttit på Viking Line, alltså färjorna, det är därför hon heter Home Line också. Hon har suttit där och liksom gråtit när hon ska tillbaka till Stockholm. Så det handlar ju mycket om att hon ska flytta hem till Helsingfors, men att så de bilderna hon har haft av det kanske inte alltid överensstämmer. Alltså det är som nästan som en lovsång till Helsingfors, vilket jag tycker är helt fantastiskt, för att alltså jag vet ingenting om Stockaklockan, alltså till exempel, eller alltså det nämns massa, det är massa platser, men och spårvagnarna, hon kysser till exempel en spårvagn. Just det är en himla fin bild. Jag tycker att jag som inte har varit i Helsingfors och inte har någon koppling till Helsingfors, jag har ju kommit på mig själv att jag bara läser böcker som utspelar sig i Helsingfors nu. Jag har fått en verkligen sån här, åh Helsingfors, jag måste få uppleva detta. Så om det är någon som har tips på en ungdomsroman som utspelar sig i Helsingfors, får ni gärna tipsa, kommentera.
Absolut.
Det finns ju också mycket destruktivt i den här boken, alltså Edith Hammar är ju queer och hon har ju blivit utsatt för en del grejer, både då i Helsingfors vid McDonalds i Helsingfors, som nu har blivit en fräsch vegetarisk tapasbar.
Just det.
Ja, men också i Stockholm hur hon blivit förföljd av en man som slog ner henne utanför hennes trappuppgång. Så det finns ju också det här väldigt mörka.
Ja, verkligen.
Och sen finns ju då den finska historien som också finns kopplingar till. Alltså Edith Hammar är ju väldigt intresserad av Finlands historia. Och det är så himla klockrent beskrivet när hon skriver att ja, nu är jag här i Stockholm och så liksom för tredje gången ikväll så berättar jag för en svensk och jag aldrig kommer träffa igen vad som egentligen vad inbördeskriget i Finland verkligen var. Alltså att det finns en sån okunskap. Och samma sak med det här med finlandssvenska, att hon pratar ju en dialekt av svenska och folk kan säga så här, vilken bra svenska du pratar.
Ja, men precis. Ja, jag håller med dig där. Det här med att du blir fascinerad av Helsingfors och så här, och jag blir också fascinerad av det här med liksom relationen mellan svenskar och finnar liksom, och finlandssvenskan liksom, att så jag vill också så här grotta ner mig lite hur historien är liksom, och hur vi ser på varandra liksom.
Nej, och jag tycker verkligen det här är en bok som man kan läsa flera gånger, i och med att den är så här på ett sätt fragmentarisk, så kan man liksom bara dyka in i vissa saker, typ där finns någon bild över Helsingfors där, så man blir så jättemycket detaljer och man bara kan liksom supa in det. Och sen så finns det ju också vad skulle jag säga här, nej men det är helt enkelt en bok som man kan återvända till.
Absolut.
Och om man är intresserad av Edith Hammar så har vi ju faktiskt en liten film som hon har gjort om sitt författarskap och just Homeline.
Just det.
Som finns på debutscen, det vi kallar debutscenen på Helsingborgs bibliotek. Och den finns nu, ligger uppe på Facebook, så den kan man fritt titta på.
Absolut.
Alltid så intressant när folk pratar om hur man kommer på sina idéer och allt sådär.
Eller hur?
Ja.
Ja, absolut. Just det, ja. Och då kan vi gå till ett annat boktips här som jag tänkte dela med mig av. Då är det ju då, eller en annan serieroman ska vi säga.
Mm.
Och då är det Jag minns varje slag av Daniel Tolin. Och den börjar med att Daniel är vaken på natten och försöker gå och väcka sin bror för han är rädd och han kan inte sova. Och hans bror skickar honom vidare till mamma och pappa istället. Men ingen lyssnar på vad han har att säga. Det slutar med att han lägger sig på golvet nedanför sängen hos sina föräldrar och sover där med sin nallebjörn. Och jag tycker den scenen där i början, det fångar hela historien ganska bra. Det här med att han liksom försöker få hjälp, men han får inte riktigt någon hjälp. För den handlar ju om, alltså den handlar ju om mobbning helt enkelt.
Mm.
Och den är alltså, den kommer vara med mig ett tag tror jag. För jag blev väldigt illa berörd av allt som den här huvudkaraktären är med om.
Ja, verkligen. Alltså, jag tycker det här är en sån här bok som man, om ni ungdomar som sitter där ute nu vill ha ett förslag som ni kan ge till era lärare. Där man verkligen kan, som berör, så tycker jag minns varje slag är fantastiskt. Absolut. På att skildra det. Också i tecknandet. Alltså, jag tycker det är så bra, vad ska man säga, alltså det skrivna ordet med bilderna, de passar så himla bra.
Mm.
Alltså jag blir så,
man får så mycket känsla, ja, från bilderna liksom, hur
jag tänker på så här, hur han kunnat lyckas med detta, men han lyckas så sjukt väl.
Mm, ja, det är så nära han själv liksom. Ja, precis, för den är ju till viss del självbiografisk liksom. Mm. Och alltså det är så viktigt ämne, och att såna här liksom berättelser kring mobbning måste komma upp mer, känns det som. För jag tror det är många som har, kan känna igen sig i det liksom.
Ja, och jag tänker också, jag tänker på Daniels efterord där som jag läste igår.
Mm.
Och jag bara kände så här, han menar ju på att mobbning tar ju inte slut.
Precis.
Alltså, man kan flytta ifrån problemet till en ny situation, men man kan aldrig bli fri det här. Och jag tycker ibland att det kan vara lite uppfriskande att det inte blir så här happy ending.
Nej,
att mobbaren och offret blir liksom vänner. Alltså att, ja, det, jag tycker det är
brutalt ärligt.
Ja, det är brutalt ärligt.
Mm.
Och det finns ju den här scenen också med, som jag, huvudpersonen Daniel, han ritar mycket superhjältar och sådana saker.
Just det.
Och
ja, du tänker på, jag förstår vilken scen du tänker på.
Ja.
Vi har pratat om den här tidigare.
Ja.
Det är, ja precis, det är en scen när han sitter på bussen och mobbarna sitter längst bak och de skriker skällsord och vill bara provocera honom liksom, till liksom, han blir helt vansinnig. Men han sitter kvar där, men han tänker liksom i huvudet att han blir Hulken helt enkelt. Han blir så lika stor som Hulken och han få tag i dem och kasta dem ut genom busstaket liksom. Och det är så snyggt tecknat tycker jag. Alltså hela boken är jättefint tecknad. Och det här blir ju då faktiskt mer åt Marvel-hållet i alla fall. Mer än de jag har tipsat om innan, om man säger så.
Ja.
Jättefint tecknad, verkligen. Så den rekommenderar jag verkligen, absolut.
Mm.
Och det är just den här, det är väldigt brutalt. För att det är verkligen det här att han ska ge tillbaka med samma mynt. Det är det rådet han får liksom. Det är att han ska slå tillbaka, han ska inte gråta liksom. Man får inte visa sig svag helt enkelt.
Nej. Han hör ju hur föräldrarna pratar om att han tar åt sig så mycket.
Ja,
alltså, han måste tuffa till sig.
Mm.
Att det ska vara lösningen på problemet. Mm. Det känns väldigt naivt att tänka så.
Exakt, det är liksom vuxenvärlden sviker honom här alltså. Så att det är ett väldigt viktigt ämne som jag tror många kan känna igen sig helt enkelt.
Mm.
Nu ska vi se. Hade vi någon mer att tipsa om?
Nej, det var väl det vi hade. Ja. Men jag tänker mer så här.
Ska jag tipsa om lite, det är två tidskrifter jag skulle vilja tipsa om innan vi avrundar. Då är det, om man känner att man blir sugen att läsa mer om serier överlag, tecknade serier och romaner och sådär, då finns det en tidskrift som heter Bild och Bubbla.
Mm.
Och de har mycket, de tar sig an den här konstformen på många olika nivåer. De har omvärldsbevakning från alla världens delar, liksom Europa, Norden, Asien, flera. Och man får liksom veta ännu mer om nya serietecknare. Jag har fått mycket mer kött på benen efter jag har läst i Tid och Bubbla. Bild och Bubbla.
Mm.
Väldigt, väldigt bra tidskrift. Finns att låna på biblioteket. Och sen har vi även Galago, deras tidskrift. Också väldigt bra. Mycket nya serietecknare man kan läsa om där. Så tips.
Ja, Galago är ju ett förlag som gör ut serier om.
Exakt, precis.
Sen så är det ju om man är intresserad av att själv teckna, så vill vi ju tipsa om att det finns ju många olika kollektiv. Alltså man kan dels hitta det på nätet, men också Malmö i staden för serietecknarna.
Exakt.
Det kan vi säga. Precis. Det finns skolor och det finns, man kan testa på också olika så här verkstäder.
Exakt, det finns ju en ideell organisation som heter Hybriden. Och där kan man ju faktiskt få prova, alltså teckna på, eller prova på att teckna olika stilar helt enkelt, som i en verkstad.
Ja, så att, ja. Vi lägger ju alla länkar i beskrivningen. Ja.
Precis.
Så där kan ni hitta det.
Absolut.
Det var väl allt vi hade idag om serier.
Jag tror det.
Ja.
Hej då!